Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all so long?
Välkomna till Indiepodden avsnitt 46 den här veckan med mig Ronny Larsson Miles och min bästa kompis
Jakob Fredriksson.
Ja, du var inte beredd på att jag skulle säga bästa kompis där. Vi kanske inte är där ännu. Bästa racingkompis, funkar det?
Måste säga så när Gary Gay är med också nästa gång.
Ja, han vet vad jag har honom eller vad han har mig också. Så är det. Den här veckan, ja vi har haft lite tråkig nyhet den här veckan, det är ju att Oliver Askew och McLaren kommer gå skilda vägar efter den här säsongen, det ska vi prata om. En jätterolig nyhet är att Indy Lights är klart för 2021, där vi förhoppningsvis har två svenskar på grinden nästa år. Men först ska vi presentera veckans gästpoddare, och kan man säga att det är en levande rallylegend, Jakob?
Ja, absolut, absolut.
För 2015, ja, han har gjort hur mycket som helst, det kommer vi prata om ikväll, men 2015 blev i alla fall historiskt som första svensk att ha kört Dakarallet både på MC och bil. Välkommen till Indiepodden, Annie Sil.
Tack så mycket. Ja, det känns stort att vara lite historisk faktiskt. Lilla jag.
Inte så lilla du. Jag kommer att intervjua dig för ett antal år sedan, då började jag fråga så här, okej, men inte dags att gå från ditt man kan kalla artistnamn, eller smeknamn är ju Rally Princess, så, men borde inte vara rallydrottningen nu? Och du sa, ja men det börjar nog bli dags för det. Hur står du så här några år senare?
Ja, jo, jag får väl faktiskt säga att jag är rallydrottning eller motordrottning. Det finns nog väldigt få i världen som har kört lika brett som jag, alltså har det breda spektrumet vad gäller motorsporter, som det är två hjul och fyra hjul, och sen så är det olika grenar inom respektive, så att jag är världens bredaste motorcykel- och bilförare. Jag vet inte, var det inte så, hette han Kurt Olsson, hur brett har du hoppat som bredast när du var Patrik Sjöberg, så att ja, jag är väl i den kategorin, tror jag, om jag får säga det själv.
Du började med road racing, var det så?
Ja, jag började ju att köra road racing på motorcykel och körde 125 och 250 och 350. Där jag även tog SM i 125 racerklassen då. Och då var det ju både VM och EM-åkare som jag tävlade mot. Så det är jag väldigt stolt över faktiskt. Och då tyckte jag att jag var ganska bra, fast inte riktigt som toppen. Och sen har jag bytt enduro, supermotard, offroad och Dakar Rally. Och har även förra året fick jag prova att köra Varg-Olle Nygrens Speedway-skola. Så att jag har även provat det, fast det var ingen race. Men jag fick väl upp den på lite ställ där i svängarna till slut. Så jag gillar ju motor. Så är det. Mm.
Hur var det? Att köra
jag förstår att de åker bara fyra varv, för det är verkligen 110%. Det är fullt ladd och det är så intensivt. Det är helt slut att bara köra ett varv. De kör ju fyra varv hjärnet. Så att, väldigt intensivt. Eller, det är som ingenting annat inom motorcykel då, som jag har kört. Det finns inga bromsar, två växlar och sen är det bara full gas. Så, men jag gillar ju det där att kasta mig in med väldigt kort startsträcka. Det är också ett signum, tror jag. Att det är inte så långa förberedelser, utan jag kör och sen löser jag saker och ting på vägen.
Ja, men du var ju, apropå att prova nya saker, så var du ju redan inne i helgen när du så senast då på Ring Knutstorp och körde Ginetta.
Ja, GT5 Challenge där.
GT5 Challenge heter den, just det.
Ja, precis, Jeanette. Och det här var ju också i år, som vi vet, detta coronaår, dödens år, så har det inte varit mycket racing. Och jag har inte heller kört, jag tror inte tävlade, åkte kartläsare några gånger förra året. Men jag har haft en skadad höft och jag passade på att operera den här i somras när allting låg nere. Så att det här är min comeback. Så för 4 månader sedan fick jag en ny keramisk höftled. Och nu till sista säsongsfinalen på Knutsorps ring, så i onsdags fick jag veta att det fanns en Jeanette som jag kunde köra. Så jag hoppade in och det var ju också väldigt kort startsträcka och mycket nytt. Högerstyrd bil, seklåda, växla med vänstra handen, kör med slicks och sen började regna, kör med regndäck på första racet. Ja, så det var ju bara hoppa i och simma. Och jag lovade att ta bilen hel i mål, för den hade lite motorproblem också, så jag fick spara lite på grejerna för att det skulle hålla. Men totalt sett får jag säga att sista racet blev den 7:e plats. Mycket för att det var lite karambolage på startvarvet och jag klarade mig igenom det. Så ja, toppförarna varvar mig, det gör de. Men de är ju grymt duktiga. Alltså. Så att jag får väl säga att det finns utveckling att göra där. Mm.
Men med de tekniska problemen som du hade under träningen, det är inte under kvalet, under träningen, ja. Så du fick ju ha väldigt begränsad tid i bilen, så får man säga att det var väl ett fantastiskt resultat. Gav det mer smak då?
Det gjorde det. Och det är det. Nu känner jag att jag skulle vilja åka med någon som kan det där, så man får lite draghjälp. För jag har ju inga referenspunkter vad det gäller bromsning. Men jag kan ta ju ut ett grundspår, men att hitta bromspunkter och sådär och bygga upp farten till rätt tempo, det tar ju några varv. Så är det. Och då ska man ju helst haka på någon som kan, så man inte sölar omkring i onödan. så tänker jag.
Vad säger du, Jakob?
Jag säger att det är en fantastisk meritlista ni har, och det är kul att du fortfarande är så aktiv och engagerad som förarcoach för unga svenska reseförare. Du har på med det här tv-programmet också. Det ger mig tilltro till framtiden att svensk förarcoachning verkar ju fungera nu. Inte bara vid tv-program och snabba juniorer i Jeanette och i alla andra svenska juniorklasser, men många till USA också. Så det är bra med stora karaktärer som Asil, och jag har sett bilder på dig med Stig Blomqvist på sistone som ger tillbaka till ungdomen så här.
Ja, det är väl det att jag känner ju att nu, jag har ju en mer än 30 år lång karriär, jag blir lite rädd. Jag övergår väl snart i kategorin rallytant. Men jag känner ju fortfarande att det är kul att köra, det är kul att sladda. Och vad jag inte riktigt har tänkt på innan är att jag tycker det är väldigt kul att kunna överföra min körfilosofi eller mitt tänk till nya förare. Och det har funkat väldigt bra. Och när jag ser att de här som får känna lite magin i racing och känna passionen och känna att det funkar, de här grundteknikerna, när du kommer över den tröskeln, och då får man ju varje nybörjare ett eget driv, och får dem dit, det är väldigt, vad ska man säga, du värmer hjärtat. Jag blir jätteglad av det själv.
Ja, för du är ju verkligen inte någon som har gett upp lätt. På din hemsida så har du ju en liten genomgång av olika skador du har råkat ut för och lite olyckor i Dakar och Baharallyn och lite det ena och det andra. Och att lära ut ihärdigheten, det måste vara du expert på, om man säger
ja.
Så.
Jo, det är ju, jag är ju självlärd också. Jag har ju inte haft någon som har lärt mig i början. Min pappa dog när jag var 16 år, så att jag har ju kört min egen karriär och meckat själv med mina motorcyklar och raggat egna sponsorer och kört till och från tävlingar och haft egen skåpbil sen jag var 19-20 år. Så allting är faktiskt self-made. Och även när jag har fått internationella kontakter och tävlat i team och sånt, så är det ju bara på grund av det jag själv har om man säger bring to the table. Det finns ingen stor organisation bakom mig, inga stora pengar heller, utan det är bara på egna meriter som jag har byggt helt själv. Så att, det är också stolt över. Och då är det så att jag vet att i, speciellt i bilracing, så är det, du ska ju först födas med rätt föräldrar. Mm. Och sen kan du börja fundera på hur bra du kan bli. Alltså rent hur många timmar du måste lägga på det. Men har du inte rätt föräldrar slash plånbok, så är det väldigt svårt.
Men det är det jag tycker är så roligt, om jag skulle dra paralleller till våra svenskar i, som håller till i USA just nu. Så om vi tar Marcus då, som har haft en väldigt... Han har ju haft superbackning nu under hela sin karriär upp, men man får inte glömma det att han var ju med i en gallringsprocess som väldigt ung, där de liksom ville hitta den personen som de ville satsa på, och sen så har det ju liksom det ena lett till det andra så, men han kom ju från en väldigt ödmjuk bakgrund också, och Felix likadant, så sen har vi Linus och Linus Lundqvist och Rasmus Lind, det är också sådana som precis som du jobbar stenhårt hela, för det blir som ett familjeföretag som jobbar stenhårt för att liksom lotsa fram sin son då, i det här fallet, till att gå hela vägen. Och det är någonting som är otroligt speciellt, tycker jag, för motorsport just. Så om du, för det går att komma hela vägen även om man inte är, heter, ens pappa heter Stroll.
Nej, precis. Jag tycker ändå att jag har inte gett upp hoppet på att man kan göra det. Men det krävs att du kör mycket och att du, liksom, du verkligen lär dig det du ska kunna, och att du själv tar ansvar för varje steg i din karriär. Att det är ingen annan som kommer fixa det åt dig om du inte själv då ser till att hemläxan är gjord. Och du är på rätt ställe och levererar hela tiden. Måste leverera hela tiden.
Just det.
Så ja, så ser jag på det. Och därför är det lite kul nu. Jag tycker det är så roligt att de här svenskarna har lyckats over there. För jag har också tävlat en del i USA. Redan 2002 fick jag en inbjudan att köra Baja 1000. Alltså Amerikas största offroad-rally.
Mm.
Och... det här var väldigt tidigt, det var innan sociala medier kan man säga. Men jag hade gjort en väldigt tidig hemsida med min racing-satsning. Jag hade en newsfeed varje vecka där jag skrev vad som hände. Och jag hade kört mitt första Dakar-rally 2002 i januari. Och slagit igenom kan man säga. Så det började sprida sig. Och det var inte så många som hade såna här hemsidor med newsfeed. Och jag kan säga att jag bloggade innan ordet blogg fanns.
Just det.
Så det där hittar de borta i USA. Och då var det ett team som kontaktade mig och frågade om jag ville köra Baja 1000 då. Och det är 1000 miles, 160 mil offroad.
Mm.
Och då tackade jag ja, utan att veta egentligen någonting.
Visste de att de här 1000 milesen var i ett svep då, inte som Dakar i olika etapper?
Ja, jag tog reda på en hel del. Och den här tävlingen är en legendarisk. Den är så äldre än Dakar-rallyt faktiskt.
Mm.
Och en riktig klassiker. Men man kör den ju som ett lag. Så det är som en stafett. Och då var vi fyra förare i teamet. Så jag fick ju dela då motorcykel med dem. Så att det är så det klassiskt har lagts upp då. Så det är 1000 miles, 160 mil. Men jag tyckte att fast en 160 mil, det är ju som en supermaratonsträcka där Dakar-rallyt. Så att för mig var det en baggis. Så att det var lite roligt att jag hade en helt annan ingångsvinkel på det där. Och vi kom i mål. Det var första gången en kvinna körde i pro, alltså proffsklassen. Och vi kom åtta i klassen då.
Det är fantastiskt. Det känns ju som att din personlighet och ditt förhållningssätt till just hårt arbete. Och det är ju... Så det du har på med inom motorsporten, det är motorsporten i sig är ju på sätt en extremsport, men du har ju verkligen, du är verkligen en extremsportare, Annie. Och det känns för det första som att USA och du är som hand i handske, men hur är din tagning och ditt perspektiv på vad som skiljer den amerikanska racingkulturen mot den europeiska, så att säga?
Jag tycker det som är roligt med USA, det är liksom för det första nummer ett, allt är mycket större där. Mm. Även en liten konstig motorsport är ju stor. Och sen är det, jag kommer när jag började tävla redan i road racing när jag var 19-20 år, då hade jag amerikanska idrottare som förebild, hur de alltid var väldigt engagerade, positiva. De tackade alla möjliga efter målgång och sådär. Och även om det gick dåligt så bjöd de på en show liksom. De stod inte bara muttrade och sådär. Så att jag hade det att oavsett vad som hände så ska jag bjuda på en show liksom. Och mitt mantra blev lite, if you can't win, be spectacular. Och det har väl jag haft. Så att jag har lyckats engagera folk runt omkring mig. Och då kan jag säga att det har ju funkat bäst utomlands. För Sverige har de kanske en annan tänkt att var fick hon syre ifrån? Men jag kände nog att internationell racing är ju det som passar mig. Och speciellt, jag har aldrig tävlat egentligen för ett svenskt team förrän jag började nu. Kör lite historic rally i Sverige och sen gjorde jag mitt eget team. Så jag har nästan alltid haft internationella team då. Mm. Och sen vad jag gillar med USA är att i de här tävlingarna så har de väldigt många klasser. De har en elitklass, till exempel motorcykel, de har elitklass. Sen har de tvåtakt och de har fyrtakt och de har för 30-åringar, 40-åringar, 50-åringar, juniorer. Hade varit tjejer hade man haft det. Och då kan man tycka, ja men då blir det ju ingen status utan alla kommer hem med en pokal. Ja, men elitklassen har eliten. Men i alla andra klasser har de glada amatörerna. Och när de kommer hem till sina sponsorer, sin community som hjälper dem att kunna säga att jag kom trea och resa med dem som är på samma nivå, så blir det att du skapar ju väldigt många fler vinnare. Och det blir ju att du får ju mer engagemang utav dina lokalsponsorer och sånt. Och då tänker jag också här om du har Nisses trä och den lokala blomsteraffären och sånt. Ja, men att ska de konkurrera med någon som kör elit i SM eller så, då är ju inte deras sponsorskap på samma sätt och de får kanske inte tillbaka. Men att vinna i sin lokala klass eller cup och så ger ju ett mervärde lokalt. Och där tycker jag jänkarna tänker helt rätt. Det är mycket pokaler, det är många vinnare och pokalerna är stora också så det ska synas. Och det blir show. Alla kommer hem och har haft ett race i racet. Även om du kom 37 totalt. Ja, men ni var 10 som tävlade i er lilla klass och där kom du 3 liksom. Ja, då har du ju ändå fått stå på pallen. Mm. Och där vet jag att jag är helt tvärtom mot hur man tänker i Sverige. Ja, men det ska inte vara pokaler hit och dit. Nej, SM kanske inte ska vara för alla. Men alla andra, kör mera pokaler bara.
Ja. Du har ju, apropå det då, så om man pratar historisk racing och man liksom ger ett nytt liv åt äldre bilar. Det finns ju, när du och jag pratades vid för inte så länge sedan, det var ju just att det är ju otroligt coolt med de här. Det blir nästan bättre racing när man tittar på Goodwood än när man tittar på Formel 1 på tv nästan. Vad är det som är det speciella med historisk racing för dig?
Ja, nu har jag ju då 2011, samma år jag körde mitt sista Dakar-rally på motorcykel, så började jag med historic rally. Och det var ju för att jag har kört med min Dakar har jag kört som föråkare i Midnattsåsrallyt några gånger. Och det var jättekul att få köra rallyhojen i Sverige. Det är knappt någon som har sett hur det sånt ser ut. Och träffa mina svenska fans. Som jag inte visste att fanns heller. Eftersom jag alltid tävlar utomlands. Men då fick jag erbjuden av Team Tidö. David von Schinkel. Att köra en av hans Porschar i deras historic rally team. Och då var det Stig Blomqvist, Björn Valdegård, Bryggan Andersson och så David själv och jag som körde. Och för mig då att få tävla mot de här legendarerna som jag såg som liten tjej och köra rally och rallycross och bilspeedway tror jag det fanns. Och få vara med samma team. Det var verkligen nu cirkeln sluten. Jag och pappa tittade på dem när jag var liten tjej och nu kör jag samma team. Men då, och för att köra de här gamla bilarna, det finns inga hjälpsystem. Det är ju, det är pure racing eller rally då. Det finns ingen servo och den tekniken som var 1979 eller 80 som det är på de bilarna jag körde då. Ja, då är det som det var då. Du måste verkligen kunna köra och hantera. Det finns inga hjälpsystem. Ingen
och elektronik. Och
det är en feeling. Jag har ju nu då, då körde jag ju en Porsche då, men året efter skaffade jag en Toyota Starlet från 79, en bakhjulsdriven liten bil, och det är som en go-kart på steroider med bil. Den är lika...
Och den kommer jag ihåg att jag har sett mina solsrallyt typ ett par gånger. Så det är då visste man att det var du just den bilen, och det är kul med någon som man också... I min historiska rally så är det ju många amatörer, men när proffsen kom förbi, när jag såg Annie Sil, när man hörde Stig Blomqvist Audi Quattro, då kändes man att man var på rätt plats.
Ja, jo, och det roliga är att det är ju många som är duktiga. Alltså, många har ju kört, de har ju 300-400 tävlingar under bältet då, under en lång karriär, så de är ju inte dåliga. Och de kör, alltså vi kör ju fullt med bilarna, det är ingen som åker och sparar i toppen där då. Och jag har ju också satsat rätt ordentligt på Historic Rally, så att bara efter 2-3 år tror jag, då körde jag svenska rallyt och sen körde jag Historic EM. Så jag körde i Estland och Finland mot den eliten och lyckades i Lahti ta en sträckseger mot regerande Europamästaren i 1300-klassen som också kör Starlet. Esa Peltonen, han kallas för Mr. Starlet. Jag slog honom en halv sekund. Så att, ja, det är liksom fasen. Ja, det var kul.
Ja, ska vi prata lite IndyCar kanske? Eller mer IndyCar? För hur är din relation till IndyCar, Annie?
Ja, den började väl nu med svenskarna. Svenskarna som... började tävla där borta då, såklart. Och jag kan ju säga då, helt ärligt, jag är ett Felix-fan. Och det är ju för att redan 2011, tror jag var, så körde vi en sån där, ett skojrace som hette Racekampen. Och då var vi i samma lag. Och det var Stig Blomqvist och Felix. Så var det väl Bryggan, Andersson och jag som var i samma lag. Så då lärde jag känna Felix. Och då så har det liksom alltid varit... Ett hängivet fan i mig. Så jag har ju följt hans karriär på det sättet.
Vilka tycker du är hans styrkor som förare då?
Ja, jag skulle säga, och det är ju hans också mångsidighet, och där kanske jag liksom tänker lite, ja men det fattar jag ju eftersom jag är lite likadan själv. Han kan ju köra allt. Och sen tycker jag väl är det här att det spelar ingen roll vilken situation han hamnar, så gör han alltid, han levererar alltid på något sätt. Det blir liksom alltid bra, och det är ju någon sorts, det är ju en grundtalang som han har. Och sen tycker jag också att det kommer, visst, racing och det händer så, men det kommer inte en massa ursäkter, utan ja, det är racing, det är sånt som händer. Och så går han vidare och så kommer han tillbaks och är bra nästa gång liksom.
Kul också att han fick säsongens första, eller karriärens första IndyCar-seger här nu. Sen har det varit gått lite sämre i sammandraget än så länge här, men det känns som det har varit andra omständigheter som har satt käppar i hjulet för den gode Felix just den här säsongen. Men jag håller med dig där, ja. Det är väldigt, väldigt trevlig och rolig person också att ha att göra med, även utanför bilen.
Ja, jo, det brukar ju löna sig också. Det är väl bara Kimi som inte behöver vara där. Kimi Räikkönen, han kör sitt.
Ja, så är det.
Jag tror han är trevlig under ytan, Mr. Iceman.
Ja, så är det. Men vi har ju sagt, om vi ska prata, det vi pratade om inledningsvis är att vår tredje svensk IndyCar, Oliver Askew, här nu blev det ju klart att han inte kommer förlänga med McLaren nästa säsong. De går alltså skilda vägar här nu efter St. Pete, om det nu är så att han får godkänt av läkaren att köra på grund av sin hjärnskakning han återdrog sig på Indy 500.
En lång utdragen historia, den kraschen, för det var ju i ungefär en månad som man trodde att han kom därifrån oskadd, men så var det ju faktiskt inte. Och det Annie säger om att man måste ta sitt eget, i sina egna initiativ och vet vad som är bäst för sig själv, och det var ju faktiskt vad Askew fick lov att göra, eftersom han blev clearad av först av läkarna då, redan liksom direkt efter kraschen. Körde ju på Gateway redan veckan efter och sen på Mid-Ohio, men han kände ju själv av att det var något som inte stod rätt till. Så han på helt eget initiativ sökte upp läkare. En läkare i Pittsburgh som även Dale Earnhardt Jr. tagit mycket hjälp av. Och visst var det så att han hade ådragit sig en hjärnskakning i den här jättesmällen på Indy 500. Och då undrar jag Annie då, hjärnskakningar är ju inte att leka med. Hur tar man sig liksom vidare efter man har fått sig en rejäl käftsmäll sådär?
Ja, och då kan jag säga att jag har ju kört där karhöllet med hjärnskakning. Och diverse skador, vilket absolut inte är tillrådligt. Och så är det ju att man borde ju vänta längre med att både köra och idrotta eller vad man nu gör efter en hjärnskakning. Men så är man ju tävlingsförare och då vill man att det går så fort som möjligt. Så det är en balansgång. Att han tog det ansvaret själv, då måste han verkligen ha känt av någon men att det inte funkade att köra. För hade han haft minsta chans att kunna köra och inte känt av det, då hade han gjort det. Då hade han skitit i hjärnskakningen. Det tänker jag som racerförare själv.
För direkt efter själva smällen som han råkade ut för då på Indy 500, så han klagade ju på, han sa att han tappade luften och att han hade fått en smäll på knät. Och då var det ju ingenting kring att han, det var, kändes någonting i huvudet. Men jag kan gissa i sådana situationer att man som offer eller som patient, om man kan kalla det då, att man inte liksom, den personens reflektioner och känsla är inte riktigt tillförlitligt, för det är väl hur mycket adrenalin och alla andra aspekter som spelar in i det läget där.
Ja, så är det ju. Och sen är det, man vill ju, det enda man vill är ju resa. Det är ju den drivkraften är ju så stark. Det är ju bara att kolla speciellt på motorcykeln när de kraschar. De springer ju och fångar nästan hojen i farten, hoppar upp och kör igen. Liksom. Så, att, så är det. Det är samma sak som bilförare, vill ju bara på banan och köra igen. Så jag tror att om han sökte för hjärnskakning, så är det för att han har verkligen känt av någonting. Då har det inte stämt med körningen, kanske långsam reaktionsförmåga eller koordinationen inte stämmer. Bara helt fritt tolkat, men så tänker min racinghjärna.
Men från det här nu att han, det ställer ju för det första Olivers karriär, eller karriärsäsong, i ett helt nytt perspektiv, för han inledde otroligt starkt. Och sen kan man säga, från det då Indy 500-kraschen, så har han ju kört typ 4 stycken race utöver det innan då han fick stopp av läkarna då inför Harvest Grand Prix. Och det är ju ändå rätt många race, Jakob, som liksom egentligen har bara gått bort rent prestationsmässigt på grund av att han inte hade
det
kroppsliga eller fysiska på plats. Liksom. Men steget till att han inte var fortsatt för McLaren, vad drar vi för slutsatser av det? Vad är det som har hänt egentligen, Jakob?
Ja, det är inte för att han råkade krascha i tumultet på Indy, utan det är ju enligt uppgifter och lite hörsägen faktiskt på internet, så ska stallet ha blivit irriterade på vad hans agent ska ha sagt i olika mediekanaler. Hans agent var liksom ska ha sagt att fram till den här kraschen så såg säsongen jättebra ut. Men sen så är det ju ett problem när idrottare inte vågar säga till sina stall att de är skadade. För att saken är ju den att om stallet säger åt honom att nej, vi tar in någon annan istället, då är han ju av med sin sits oavsett. Så på något sätt så väntar han ju också med att säga till om sin skada, för att han var rädd att bli av med sin bil. Och de här kommentarerna från Askers agent Jeff Dickerson då, togs inte med godo av stallet. De tycker att det är lite passiv-aggressivt att kommentera så här. Att han liksom anklagar stallen att göra det svårare för förare att söka medicinsk hjälp. Askew hade 1-årskontrakt med en option för nästa år, och Sam Schmidt som då väljer förare, han väljer att avstå den här optionen för 2021 för Oliver Askews del på grund av de här kommentarerna som Askews agent har lagt.
Vad säger du om McLaren eller Arrowsmith, Peterson, McLaren, Spam, allt vad det heter. Om den kulturen där, för sett till förra säsongen där James Hinchcliffe fick tacka för sig i teamet. Det var ju också, det gick inte helt obemärkt förbi det heller. Och så nu den här situationen, vad tror ni om den, hur kulturen i det teamet just nu? Det känns inte super...
De verkar ju motivera sina förare med en piska snarare än med en morot. Det verkar vara väldigt hårda bud i just det stallet. Fungerar för vissa, det fungerar för Hinchcliffe i några år, men inte sen när Hinchcliffe ville synas i medier på sitt eget behåg. Och nu är det en konstig situation med Askew, så att det kanske inte är den mest fromma miljön i det stallet, även om de vill få det att verka så på utsidan med massa gulliga videor mellan Askew och Ward som man sett under året. Det är svårt att få en särskild insikt om det här, och jag tror inte någon vill prata om det heller. För vad skulle Askew säga om vi skulle fråga honom? Vad är det som egentligen har hänt? Han är väl ganska medietränad, så det är svårt att få ett rakt svar om just det här, men vi kanske inte behöver det heller. Det är bara väldigt tråkigt att en så ung, lovande 22-årig förare liksom redan nu nästan är inne i en återvändsgränd i sin Indycar-karriär.
Just det, Annie. Jag tänkte på det. När man är i ett team som Annie är nu och det blir så här liksom, när de går i clinch på det här sättet då, det så. Men har du någon gång varit i en liknande situation i ett team, i en teamkonstellation där det skär sig på det här sättet? Har du någon erfarenhet av det?
Ja, nu har jag ju alltid haft mina egna fordon då. Så att då har jag ju, där har jag inte varit beroende av en styrning i princip. I alla fall inte på motorcykel, då kom jag min egen hoj. Och sen har ju för sig teamet då preppat den och kanske trimmat och sådär, men... Jag har hamnat i att man inte har varit prioriterad förare i teamet när det gäller service under race. Och då har det har kostat mig placeringar, och jag har rykt ihop med teamchef, har jag gjort ordentligt. Så ja, det är tufft när du känner att fasen, teamet har inte prioriterat dig som det var tänkt. Och nu har jag ju som tur var då ändå lyckats, det var Dakar, att ta med målen då, och stod ute på sträckan och mäckade det de inte hade gjort som de borde ha gjort. Så att det var tufft att rika ihop med teamchefen, men jag stod på med, och jag kan säga att nu efteråt så har jag ju hamnat, alltså fått respekt för det också. Så att lite så är det, men det beror ju liksom vad som händer. Nu är det så mycket pengar i det här, så att det är ju, och politik och sånt. Jag kan nog inte säga om hur det ser ut där borta och vad som har hänt med de andra borta från hjärnskakningar och skador och sånt där. Men det är klart, är du i ett sådant här team, då måste du alltid bevaka din position, så är det, och din plats, och hålla dig framme. Så ödmjukhet kommer inte heller långt på. Sen har man kanske en agent som bevakar dina positioner som en hök, för det är ju hans inkomst. Kolla bara på Zlatans agent där, som kanske inte är den charmigaste killen att ha att göra med. Så att det är mycket sånt. Jag har själv inte varit på den nivån med de pengarna. Så att jag har ju fått stått upp och argumentera för mig själv. Men visst är det så att i bil, då har jag inte haft egen bil, utan då har jag fått styrningar. Men det är ändå fortfarande amatörteam, så att då är det vad man annars... Jag har bidragit så mycket till teamen, så de har velat ha med mig. Det har inte handlat bara om pengarna. Utan,
just det.
Ja, men det är aldrig kul att hamna ute i kylan. Då är det svårt, då måste du byta team och så hitta ny energi och ny dynamik för att få det att funka igen. Så är det, så att det är det jag ser, hans framtid. Han måste hitta ett annat team som kan satsa. Det här är kört.
Ja, för det verkar som att varken i den här situationen, varken förare eller stall litar på varandra.
Nej, och så kan det bli.
För Oliver vågar litar inte på stallet att de ska ta hans sidan ifall han går till dem och säger att nej, jag är skadad, jag måste ta hand om det här på riktigt. Utan, och sen så blir det ett problem för att han väntar en månad. Så det verkar som att det här, den här relationen kanske inte var så bra redan från början. För fram till Indianapolis så hade ju Oliver en kanonsäsong med en tredje och sjätte plats i de två loppen innan. Och sen vid första liksom kris så spricker förhållandet. Så det kanske är något djupare problem där. Och nu är också Oliver i sidan bredvid en förare som det gått så himla bra för. Och faktiskt är snäppet yngre än honom också. Så att, jag tror att under ytan så är det inte så harmoniskt hos Schmidt, Peterson och McLaren. Som de har fått oss att tro senaste åren.
Ja, men jag har ju trott att det har varit just harmoniskt, för det känns som att Oliver och Pato O'Ward har ju känns som att de har klickat bra tillsammans, och att teamet har haft indikationer på att gå med en tredje bil inför nästa säsong. Så det kändes som att de båda ungtupparna sitter säkert åtminstone en säsong till, men chi fick vi. Hur på att säga. Men nu är det ju så att Oliver har ju varit just en av dem som har liksom kört sig till bättre styrningar i högre serier på ren merit. Liksom, han har vunnit varje serie han har kört liksom, och avancerat på det sättet. Nu står han ju då inför en situation där han eventuellt både behöver jaga finansiering och dessutom en ledig ett team som har plats ledigt. Då. Vad är era stalltips för vilket stall det kan bli nästa säsong för Oliver? För du, även om han skulle vara ute i kylan nu liksom hos McLaren, så är du ändå en förare som har vunnit allt i sin väg fram tills hittills här nu då, va? Så att bortsett från de senaste månaderna så har det varit en mer eller mindre fläckfri karriär. Vad tror ni, att vad kommer vi se Oliver Askew nästa år?
Vi är inne i mitten av oktober nu. Det är ganska sent ändå att börja ut ur det blå och börja snacka kontrakt inför nästa år. Jag tror att förhoppningen att se honom i Indycar är ganska små just nu, för att vara ärlig. Men det är svårt att veta från vårt håll.
Jag vill bara att vi ska killgissa allihopa här nu.
Ja, jag vet inte om jag kan bidra med att tjejgissa här heller. Jag vet inte riktigt hur deras, om man säger också om det finns där silly season. Man vet ju inte om det har nu då, som han kanske har varit i kylan ett tag och känt det på. Så han kanske har planerat någonting, att han kanske har sponsorer ändå som kan gå in och backa honom för någon annan styrning. Sån koll har det inte jag, men det är väl så det brukar se ut då, om man inte blir erbjuden en plats utan att komma med en påse pengar.
Han kommer ju från Andretti-familjen hittills här nu. Det var ju med dem han vann Indy Lights till exempel. Sett nu till Sakvic bara för några veckor sedan blev av med sin styrning i Andretti, så är det ju en plats ledig där. De har en stor sponsor i Gainbridge som vet ju inte vi heller hur deras förhållande är gentemot Andretti, om de kommer stanna kvar och så. Men det känns ju som att ett sånt team plockar ut Sakvic och sätter in Oliver Askew med befintlig sponsor, det känns ju inte jätteosannolikt trots allt rent timingmässigt.
Nej, och det finns ju en hel del komplikationer i bakgrunden som vi inte ens har nämnt nu. Och en sak är ju att Askew vann ju Indy Lights och då fick ju $1 million för att köra Indycar i år. Nu är de pengarna borta, och det kanske är därför som Sam Schmidt då valde att inte ta upp optionen. Kanske inte har så mycket med skadorna att göra trots allt. Men Askews tidigare relation med Andretti-stallet har ju varit jättefin, med segern Indy Lights. Och Michael Andretti, han är någon som han satsar väldigt mycket på lokala talanger, alltså amerikanska unga talanger. Zach Veach var ju en sån från början till exempel. Och Gainbridge är ju en sponsor som är väldigt insyltat i hela Indycar-cirkusen. De är ju huvudsponsorer till hela Indy 500 till exempel. Så ifall bara Askew kan tillfriskna gärna så fort som möjligt, men det måste ju han själv bestämma. Ifall han kan göra en bra säsongsavslutning på St. Pete nästa helg, ifall han kommer till start där, så vore det ju väldigt bra för hans aktier. Men det är också bra för hans aktier om man bara sätter ner foten för sig själv och är öppen med hur han går tillväga för att återhämta sig från den här uppenbart ganska otäcka hjärnskakningen.
Ja, jag tänker också att om man nu, vad kommer hända 2021, det är ju att i annan racing så har ju faktiskt corona påverkat, så att det kanske kommer vara en del team som har pengabrist, kommer kanske möbleras om mer än man har tänkt sig. Så att jag vet ju, i någon Dakar så är det ju ett stort team, De Roy, som har kört lastbil sedan 80-talet tror jag, far och son De Roy. De i våras där inför, när det börjar med föranmälningar till Dakar, meddelade att de kommer ställa upp 2021 och sålt av hela teamets lastbilar, både servicebilar och tävlingsbilar. Så man vet inte hur det kommer se ut med det. Det kanske kommer upp, kommer fram luckor som vi inte ens kan ana just nu, beroende på corona. Mm.
Det är helt sant. Och det finns ju andra förare som säkert har skakiga finansiella relationer som kanske inte alls går i hamn som det hade hoppats. Och Askew är ju ändå amerikan, någon kommer ju inte försöka flytta till Europa, medan kanske en före som Alex Palou som har flyttat runt mycket tidigare i sin karriär. Han var i Formel 3 i Europa, han var i Japan förra året, och nu ser det osäkert ut om han kan vara kvar i USA. Så SKU har i alla fall ett stadigt hem där borta i Florida.
Ska vi parkera den diskussionen då med en känsla av att det här kommer att ordna sig för Oliver Askew till nästa säsong? Vi kan ju hoppas på det i alla fall. Så bär vi med oss den positiva känslan in i nästa goda nyhet. Det är ju att det blir Indy Lights-säsong 2021.
Mm, det är det. Det är det sagt. Hur många bilar det blir, det är en annan sak. Det skulle varit 10 bilar i år och sen så blev det 7 och sen ringa alls. Så förhoppningsvis så blir det väl ett dussin bilar till Indy Lights nästa år. Men vi vet att när nästa Indy Lights-lopp körs, då kommer i alla fall två svenskar vara med. Två svenskar som har matchats mycket både på hemmaplan men har ju gjort USA sitt andra hem. Så Rasmus Lind och Linus Lundqvist är två supertalanger just nu.
Ja, det här tycker jag är jättekul, för att båda de två har jag ju följt utifrån att jag är ju med i Kungliga Automobilklubben, så det här är mina klubbkompisar. och Linus har jag faktiskt kört så här go-kart, inomhus go-kart race mot. Och jag var med i finalen, men jag kan säga att ja, han vann väl då. Inte så konstigt. Och Rasmus Lind, han fick ju redan som 10-11-åring något stipendium av klubben, för han var ju lovande redan då när han körde go-kart här. Så det är himla kul att se nu att de är där över och levererar båda två. Så tillvida att det liksom, ja, nu var det tråkigt för Rasmus att det inte blev något Indy Lights i år då. Men om det nu kan bli nästa år, så känns det ju som att vi har haft de första svenskarna här som liksom har krattat lite manegen. Det finns, svenskarna har visat upp att det är bra material vi skickar dit, lite som våra hockeyspelare. Så att får de bara ihop det, både finansiering och så till nästa säsongerna, så känner jag ju att det ska bli väldigt spännande att följa, tänker jag. Mm.
Just det, för ur svensk perspektiv här nu så har vi kan man säga Linus Lundqvist med en klar finansiering inför nästa säsong, med tanke på eftersom han vann
precis, han fick ju en styrning där då.
Just det, så honom kan vi ju räkna med på griden, och vi, som du sa Jakob, vi kan ju, alltså Rasmus hade ju en styrning klar för Belardi nu inför den här säsongen, och det känns som att alla indikationer pekar ju på att han kommer ju stå på grinden även 2021. Däremot så vi har faktiskt haft en liten pratstund med Rasmus här nu som vi ska spela upp alldeles strax. Men då är det ju så att då är det just nu så är det ingenting klart kontraktsmässigt för Rasmus del. Med det sagt så betyder det liksom, det är ju snarare fler möjligheter ur hans perspektiv, för han har ju fortsatt att köra nu under den här säsongen när han kört sportvagn bland annat och gjort väldigt bra ifrån sig, så att egentligen så även om inte han har något kontrakt klart just nu så har han ju mängder av möjligheter framför sig, och bland annat det kommer vi prata om här nu med Rasmus om en stund. Men inledningsvis, alltså det du sa Jakob om att det är hur många bilar kan det bli nästa säsong? Men samtidigt som det känns som att om det bara skulle bli ett dussin bilar här nu till 2021, så det här en sista steget innan IndyCar behövs ju för att det ska heta Road to Indy. Liksom, det kan inte vara Road to Indy, så är det liksom en, vad heter den där klyftan i Ronja Rövardotter mellan de två borgarna? Liksom, det kan ju inte bara vara tomrum där. Det måste ju vara någon länk, liksom en bro över. Och, så därför tycker jag bara att det är Indy Lights-säsong som drar igång nästa år är ju liksom den stora räddningen. Och det är ju så att de har ju faktiskt, det är ju så här Roger Penske och kompani heter det, Nötskalen, och de höjer de ju prisbotten till nästa säsong då upp till, alltså stipendiet vi går ju från typ $1 million till $1 250 000 plus att det är lite andra saker då kryddat i prisbotten, va?
Ja, att moroten är större tror jag är väldigt viktigt, bara för att ge förare tilliten till det här mästerskapet. Men också det att man vill att IndyCar-stallen ska själva ställa upp med varsin bil till mästerskapet. Och de senaste åren så är det ju egentligen bara Andretti som har haft Indy Lights-stall. Ganassi har aldrig haft det, Penske har aldrig haft det. Schmidt hade det förut, men jag tror inte haft det på rätt länge nu. Och sen de här små stallen som Juncos Racing, som då berömt slog ut Fernando Alonso från Indy 500 med Kyle Kaiser förra året. Och Belardi har väl aldrig kört i IndyCar, men de har ju, är ju de som har varit toppstallet i Indy Lights. Det var väl de som Felix Rosenqvist fick köra där för några år sedan också.
Just det.
Och sen har de också uppdaterat bilen. Det är Dallara som bygger Indy Lights-bilarna. Och det här chassit var med sedan 2015. Och nu har man satt dit en halo på den. Så att den är up-to-date säkerhetsmässigt också. Så Penske-organisationen tar ju Indy Lights på stort allvar. Och så är det bara upp till stallägarna att också göra det. För förarna som har kommit därifrån har ju varit magiska. Det är ju inte bara Oliver Askew, utan det är Colton Herta och Pat O'Ward och Rinus VK, och sen 2010 så är det 37 Indy Lights-förare har tagit steget upp till IndyCar, och det är ju liksom mer än ett helt IndyCar-fält, och faktiskt faktum är att 23 av årets 33 startande Indy 500 har också kört Indy Lights vid någon gång. Så det har ju alltid varit ett fungerande mästerskap, även om fälten har varit ganska små, och det var ju det som blev problemet nu i våras.
Jag ser ju fram emot nästa säsong här nu, för då har vi ju då utöver då Rasmus och Linus då på griden, så har vi ju i och med att det har blivit en säsong till här nu där de fyller på underifrån med vinnare från supportklasserna längre ner på Road to Indy-stegen, så har vi bland annat, vi har ju bland annat Stingray Rob då som ser ut att gå mot seger i sitt mästerskap där. Han körde ju tillsammans med Kyle Kirkwood och Rasmus Lind här nu i USF 2000, var det va? Eller?
Mm, ja,
nej, exakt. Inte allt.
Jo, Indy Pro 2000.
Indy Pro 2000, just det. Så han kommer ju antagligen avancera här nu till Indy Lights också. Och så har vi Kyle Kirkwood som sagt, det är ju Rasmus Linds nemesis då från tidigare serier. Och så har vi även en dansk, va?
Jajamän.
Som heter Christian Rasmussen, va?
Som det är han som har kört USF 2000 i år. Så det här Swedish Invasion håller på att bli en Nordic Invasion.
Vad roligt. Och så Kevin Magnussen på det kan vi hoppas på att ta kliv över från Formel 1 till IndyCar här nu innan. Ja, vi ser väl till nästa säsong redan nu, så blir det en Nordic Invasion på riktigt. Det är väl kul?
Ja.
Det är ju också lite det här att hur det nu har blivit. För förut har ju det har ju tittats lite, när man tävlar i USA, då tänker de tycker att de är världsmästare i Amerika. Så är det. Och de har sin egen serie och that's the fastest, the hardest, the coolest eller vad det är. Och sen så har Formel 1 fått leva sitt eget liv. Man har inte haft amerikanska förare i Formel 1, utan det har varit på andra sidan Atlanten. Liksom. Det får ju europeerna hålla på med. Men nu känns det som att det börjar bli lite mer crossover. Sådär. Vilket är lite intressant ändå. Även om när jag tittar då är ju Formel 1, det är ju high tech och det är, alltså det är no limit. Medans nu kan jag inte det tekniska reglementet i just IndyCar eller de amerikanska serierna. Men jag tror att de är lite mer att livslängden på reglementet och därmed också bilteknologin är ju att den står sig år över år och då blir det ju ekonomi att köra serier. Då blir det större startfält och man kan ha de här kvalificeringsserierna upp till högsta serierna. Så att jag tror därför så är det ju, det är ett väldigt fungerande system med amerikansk racing då. Mm. Just för att det hålls på en nivå där inte hela tiden ska komma det absolut nyaste. De kanske inte behöver följa nya teknologier och miljökrav och bilutveckling, utan de i andra serien kör man runt med gamla V8 och rörhalskonstruktioner som har sett likadana ut i 10 år. Men racingen är ju fortfarande bra, för då är det ju racingen det handlar om, inte teknikutvecklingen. Och jag tror faktiskt på det.
Ja, ett exempel var bara att jag läste att härom veckan så var det en i NASCAR i Cup-serien som körde en 12 år gammal bil där, och det trodde jag inte ens från NASCAR, men Så händer det nog. Och de här IndyCar-chatserna också har varit med sedan 2012 och har ju utvecklats lite grann. Det finns nog en del rätt utkänta gamla juveler i startfältet. Och det är bra att Indy Lights inte liksom försöker återuppfinna sig själv helt nu, utan kör med de gamla bilarna med modifikationer som gör det säkrare och kanske kan då få in lite nytt blod i serien.
Ja, men jag tror på det. Jag tror på den också, just jämföra då det här vad racingen står för. Att där är det ju fokus på race. Det ska vara, man kan säga att på sätt och vis så kör man ganska enhetligt reglement. Det ska inte förändras från år till år. Livscyklerna är långa och det gör ju att dels budgeterna hålls, du kan ha team som har en verksamhet som fungerar i längden, och det gör också att det är också kul att se, man har många olika förare som kan vinna och ta placeringar, för att materialet är ändå ganska likartat. Så att, därför gillar jag amerikansk racing helt enkelt, för att det är fokus på själva racingen, tävlandet, förarna och teamen på det sättet, att inte att vem som har budget att bygga en ny bil varje år med ny teknologi eller så, eller att man ändrar reglementet.
Ska vi höra på vad Rasmus Lind har att säga angående den här nyheten att Indy Lights kommer igång nästa säsong igen? Rasmus Lind, tillbaka i Indianapolis efter en blixtvisit på din Knutstorp och Porsche Carrera Cup Scandinavia i helgen. Hur var den upplevelsen för dig att vara tillbaka i Sverige och köra racerbil igen?
Ja, tack så mycket för att gå med igen. Det var kul faktiskt. Det tog lite tid innan jag kom in i bilen lite så. Men jag hade en 5 i race 2, så inte så bra.
Nej, var det någon kändes det annorlunda? Du inte, hur länge sedan du körde stående start nu? För du startade väl 8 i respektive race 1 och race 2. Och du var en bit ner i fältet efter starten. Kändes det ringrostigt?
Ja, alltså jag gör ju inte stillastående startar i USA. I Road to Indy och även LMP3 då, som jag kör nu. Så det är rullande, så jag är inte van med det alls, och så var det blött och så, det var lite ringrostigt där. Till race 2 var det bra sen.
Ja, men du gjorde en galen uppkörning. Var du ner och vände lite längre ner fältet inledningsvis i race 2 också, men började köra upp det och blev sexa till slut. Det var en imponerande framfart du hade där till slut.
Ja, jag var race 1 var ju nere på 12-13 tror jag, något sånt. Även i nästan, jag tappade väl noll plats i starten i race 2 sen. Men annars så var det bra.
Och, men din Knutstorp är väl också en ganska svår bana?
Ja, den är, alltså, den är rätt så liten och smal, så den är svår att köra om på. Även är det är inte så många hårnålar riktigt som du kan köra om på. Det är väl den efter rakan där man kan köra om på, i princip nästan. Så,
Och redan nu i helgen så är det ju, ja men du som sagt, ett race 2 sexa blev det ju där. Det var ju också en rejäl uppkörning där, så att, även om det är svårt att köra om på Knutstorp då, så det lyckades du med den äran ändå. Så. Och nu i helgen, nu är du redan tillbaka alltså i USA igen. Och så inför säsongsavslutningen i IMSA Prototype Challenge nu till helgen då. Coronapandemin har verkligen gjort det till en handelsresande i ratt, om man säger så. Hur ser du på den erfarenheten som du har lyckats skrubba ihop just det här året som skulle, ja, som har blivit ett mellanår, men du har ju fått en hel del körtid ändå.
Ja, alltså vi var ju tvungna att hitta någonting när den live stängdes ner. Så hittade vi då en plats med Performance Tech då, i LMP3 som jag kör nu då. Och det har ju varit helt nytt, liksom techbil igen där då. Men även med mycket aero liksom. Så, och även nu så är det pitstops, det är driver's change, det är fuel saving, det är liksom sådana grejer som jag inte har lärt mig innan och jag har aldrig gjort innan. Så det är bra att lära sig sen framöver och kunna det liksom.
Och du har ju gjort det med den äran också, för nu blev du ju senast trea på Mid Ohio och kvalade trea också. Som du sa i vår ett snack vi hade för några veckor sedan, så var det ju att Ligier har ju inte varit uppe och nosat på de här topplaceringarna tidigare. Hur har responsen varit sedan senaste racet?
Nej, det har varit väldigt positivt i och med att vi har lite mindre toppfart än vad den andra biltypen har då. Så det är svårt för oss, väldigt svårt för oss att köra om. I och med att de är så snabba rakt fram då, i och med att de har ju mindre aeropaket och mindre drag så. Men det är samma motorer och allt sånt, det är samma. Så liksom, det har varit lite, så vi måste liksom göra en undercut liksom på pitstoppen för att tjäna tid. Så det har varit mycket strategi för våran del då, för att tjäna placeringar.
Du är ändå med, tittar man på varvtiderna så är du ju en av de snabbare ändå trots allt, och bevisligen så kvalar du i andra startled här nu senast och så. Var det någonting som var specifikt för Mid Ohio, eller hur vart är det ni kör nu till helgen? Ni är på
Road Atlanta.
Ja just det, Road Atlanta. Vad har den för karaktär, den banan, som du säger, om du saknar toppfarten som du säger?
Ja, alltså Road Atlanta är ju, jag har aldrig kört den, men jag har ju sett mycket onboards och sånt. Alltså den är ju rätt så snabb, alltså flow liksom wise. Så det är liksom, det svänger nästan hela tiden. Sen är det ju bakrakan där som är rätt så lång. Men vi brukar ha lite mer grepp än vad den andra bilen har, så vi brukar känna i kurvorna. Så jag kan tänka mig att det blir lite i stil med Road America liksom.
Det låter spännande. Ska vi bänka oss i helgen här och titta på det? Vi får det lycka till där. Men nu över till Indy Lights då, för det är ju hela anledningen till att du flyttade till USA i år då. Så satt ju coronapandemin som sagt stopp för årssäsong. Och länge var det osäkert om det överhuvudtaget skulle bli något Indy Lights 2021. Men nu är det ju då klart att, nu blev det ju det i förra veckan, att det blir en full säsong 2021. Hur går dina tankar kring det?
Alltså det är väldigt positivt. För även för hela Road to Indy-serien och även för oss som skulle köra Lights då 2020, som i år då. I och med att vi kan dra igång nu 2021.
Och det innebär ju bland annat att de har ju till och med utökat stipendiet till vinnaren då. Då blir det ju $1,250,000 då, och så 3 garanterade tester inför 2022 års IndyCar events då, och så topp 3 i mästerskapet är ju garanterat ett IndyCar test också i samband med säsongsavslutningen nästa år. Så att, har du fått några indikationer på att statusen för Indy Lights som möjligt är ännu starkare nästa år? För det känns ju som att Roger Penske och company har snarare accelererat här nu för att öka statusen på Indy Lights.
Ja, alltså Indy Lights har varit lite lite halv sådär med startfältet och så. Mm. Liksom det har varit runt 10 bilar sådär. Precis. Så liksom jag tror att de verkligen försöker få upp standarden på lights nu igen då. Som när det var när de körde 2014 där, 2015. Då var det ju jättemånga bilar som körde. Med den gamla bilen då. Men sen nu när den nya bilen kom så har de inte varit lika många. Och anledningen vet jag faktiskt inte. Så det känns som att nu börjar de dra igång det ännu mer och försöker pusha det riktigt. För att få upp standarden ännu mer.
Men om vi ser till din egen kontraktssituation inför 2021 då, du var ju klar för att köra Bilardi, för Bilardi Auto Racing den här säsongen. Hur är status där inför nästa år?
Alltså just nu vet jag inte riktigt vart jag kommer köra någonstans. Vi ska ha några möten här nu kommande veckor här. Och då kan jag svara mer på liksom vart jag kommer köra någonstans. Men jag tror att det blir en säsong. Det blir
Du landade ju inte synes så viktig sponsor i Husky Chocolate till i år. Så kommer dina partners som du haft tidigare vara med dig även nästa säsong? Eller?
Ja, alltså jag hoppas det. Det är det vi försöker jobba på nu så att alla är up to speed igen. Liksom. Att vi drar igång Indy Lights nu igen och att alla kontrakt är i fas och sånt. Liksom. Så det är sånt vi har börjat att göra nu. Vi har även under min LMP3-säsong har vi jobbat lite med sponsorer och sånt och försöka få ihop till nästa säsong. Då. Så det är full gas.
För några månader sedan så kändes det som att liksom flytten till USA då och den inställda säsongen i Indy Lights hade liksom, det var ju otroligt dålig timing då. Men så här nu i backspegeln, du har ju fått en hel del körning som vi pratat om då. Du har tagit Ligiers första podiumplatser i IMSA. Du har fått ägna dig åt dig själv nu här ändå under året här nu och träna jättemycket och du liksom fått göra dig, bo in dig i din nya hemstad. Hur skulle du ändå säga att året trots allt, skulle du kunna säga att året trots allt har blivit ett kliv framåt i din utveckling trots allt som har hänt?
Alltså om jag får vara ärlig så tycker jag det har varit ett rätt så bra år för min del. I och med att jag har lärt mig väldigt mycket med LMP3 där. För sen när jag gör steget upp till IndyCar sen så är det ju det här, det är mycket fuel saving, det är lite längre stinter då. Det är runt, så att lära sig det och kunna inte använda sin fysik för mycket liksom när man kör. Liksom kunna balansera det och pitstops och liksom den timingen med pit limiter och pit speed och liksom så att allt är tajmat liksom. Och även då att jag har fått väldigt mycket track time med LMP3 ändå, i och med att det är längre, mycket längre race än vad jag brukar köra.
Är det så att det kan vara så att du har en utöver din formelbilssatsning här nu och Indy Lights inför nästa säsong, att du även kommer köra IMSA i en högre klass nästa säsong? Är det några tankar och planer kring det?
Jag självklart. Jag menar, om inte serierna krockar liksom, så kommer jag nog köra båda två.
Ser du till Rasmus och Linus sen, om båda två skulle liksom få köra Indy Lights nästa år, så känns det som att båda två har otrolig talang. Sen så tror jag att Rasmus kommer att ha en fördel sett till att han har mer erfarenhet från ovaler än hittills här nu, för det tar ju nog en eller två säsonger innan man kommer in i det där. Men det har ju varit, ja, tänk om det kunde bli sån här alltså Ronnie Pettersson, Gunnar Nilsson konkurrens där liksom, där det är både så här, vänskap och mångårig konkurrens liksom, så de bara följer varandra upp genom serien liksom till framgångar. Det här har varit kul, för de har många år framför sig.
Ja, verkligen, som sagt. Och då kan man säga, då är det som det har varit nu också, att då, och de kommer upp i toppen, så då är det ju verkligen svensk representation på högsta nivå, och båda är, alltså som förarmässigt så är de ju där, båda två känner jag, så att det är ju jätteroligt.
Som sagt, det är jätteskönt att se att svenska racingfarmen fungerar. Att det kommer upp nya talanger mest hela tiden numera. Och det är jättekul med sådana här initiativ som det här tv-programmet står du med i, Annie. Racing Club Sweden. Vart hittar man, eller vart kan man titta på det?
Ja, berätta om pitch. Pitcha den för oss nu först.
Ja, precis.
Vi måste veta allt.
Jo, och det här är ju faktiskt ett ganska roligt koncept. Då. Det kommer sändas via sån här digital streaming då, TVODs där. Och jag tror det finns i olika nät då, om man har Netflix eller om det är, jag kan inte så mycket bra sådana här grejer, men det är en streamingkanal som heter TVODs där i alla fall. Och det finns kanske Kom Hem och, nej, Kom Hem och Boxer va? Det är sådana här distributörer tror jag. Och det handlar i alla fall, det är ett program som har flera inslag mer än att vi ska lära olika kändisar att köra racingbil, och där jag har fått tillfrågat att vara en av coacherna. Men de ska ju få prova på lite olika utmaningar som racingförare, dels på grus och asfalt, men de har fått ragga sina egna sponsorer också, så att det inte bara serverat för dem. Och det roliga är att de ska ju köra en final här så smått i den här Aquila, som är en liten formelbil, öppen bil.
Mm.
Så att det är på riktigt. Det är inget gulligull faktiskt. Man kan tycka att det är lite galet att ha kändisar, Dogge, Doggelit och Jan Rippe från Galenskaparna och Macken där. Och det är en Robinson, Julia, som var med senast. Och så ser man hur de utvecklas från att egentligen inte alls ha det mindsetet. Och se att, vänta lite, de blir fokuserade, de får till körteknik, de börjar tänka spårval och racing. Och sen är det ju några som är ganska duktiga, som Anders Södergren, skidåkaren, Mikaela Laurén, boxar mästarinnan där, som har riktig killer instinkt. Och en av gladiatorerna då, Roddy Benjaminsson, som är alldeles för stor för att komma ner i en racerbil, har ju antagit den här utmaningen.
Så... Det är alltså Hero, va?
Ja, Hero gladiatorn heter han som gladiator, okay. Precis.
Och han, är nästan lika bred i växlarna som Rasmus Linde nu för tiden.
Ja, och så har vi en sportjournalist, Patrik Ekwall, som bara suttit och kommenterar. Nu får han känna hur svårt det är att vara idrottare själv, racerförare. Så, och det är också att, och alla kan jag säga, till och med Emma Igelström, simmaren som annars har en annan fart i kroppen, säger ju att det här är bland det roligaste de har gjort i hela sitt liv. Mm. Förstår ni? De kommer från helt olika världar och har egentligen ingenting gemensamt, och säger ändå att det här är bland det roligaste de har gjort i hela sitt liv.
Det finns ju ingen som är roligare heller.
Mm. Nej, jag hoppas att alla ungdomar som lyssnar på oss inser vilken rolig sport motorsport är. Liksom, ja, det finns inget annat man väl börjat nörda ner sig.
Nej, och jag kan säga att alla kan göra den. Du kan vara lång, smal, liksom, du behöver inte vara stark. Du kan vara tjej, du kan vara kille. Och alla kan ändå ha kul och bli bättre. Och hitta, alltså, utmana sig själv och få adrenalin på slag, som heter duga. Det är faktiskt helt otroligt kul. Jag hoppas det kommer synas i tv-programmet också. Att det, visst, mycket är ju tv såklart. Det ska ju vara bra tv. Men jag tror ändå att det kommer att lysa igenom vad de går igenom och hur de växer och utvecklas under programmets gång.
Då heter alltså programmet Racing Club.
Ja,
och då
precis.
Är så streaming som gäller där.
Ja. Mm.
Vad kul. Men det var ju förra coach då. Avslutningsvis, Annie, vad har du för egna raceplaner på gång?
Ja, det är ju väldigt svårt i dessa coronatider. Men som sagt, nu körde jag ju Ginetta Cup och måste säga det var väldigt kul, väldigt rolig bil. Det är en riktig racerbil. Som en enhetsklass då, som har plomberade motorer också, som tydligen är nästan motorifrån att jag hade lite, den har gått 6 säsonger, så att ja, som är väldigt ekonomisk och väldigt bra kvalitet på den där. Han som har vunnit kuppen nu några år, men han Alex Danielsson jagade väl honom här på Mantorp i den här Ginettan och kom tvåa då. Så att om man kör jämt med Alex Danielsson, då är man fasen bra. För Alex också en sån där, det är en förare. Alltså han är ju bara en superförare, en förartalang och kan köra allt. Jag är grymt imponerad, jag är väldigt glad att få köra det här racingprogrammet med honom också. Även om han är konkurrent, han coachar några andra sätt. Men så att det är också så här, så det finns bra racing i Sverige förutom att man börjar med go-kart och sånt. Och det var väldigt kul att se. Och bra kamratskap i depån bland de här mindre klasserna också. Så att på det sättet tycker jag faktiskt vi har bra racing i Sverige. Vi ska inte gnälla och nu är det corona. Vi får försöka ta oss igenom det och jag hoppas verkligen att det blir en bra racingsäsong i Sverige nästa år. Då vet man inte var jag dyker upp någonstans. Sen har jag inom rally har jag två stycken stora skalper och som jag planerar för. Och en heter Monte Carlo Rallyt Historic och en heter Mille Miglia.
Åh, det är så coolt.
Ja, precis. Och jag är ju lite så här, om man tänker safari och jakt, eller att man ska åka och titta, då ska man kolla på The Big Five och det finns Seven Summits inom bergsklättring. Och då har jag lite skalper. Jag har kört Baja, nej, jag har kört Dakarrallyt på motorcykel och med bil. Jag har kört Baja 1000 på motorcykel och med bil. Jag har tävlat på alla världens kontinenter. Och jag har kört svenska rallyt och i historik då. Och nu tänkte jag att då får jag väl drämma till med Monte Carlo och Mille Miglia. Sen börjar det bli rätt fullt på bucketlisten då.
Säg till om du vill ha en co-driver. Alltså co-driver, så att sitta bredvid och dra lite roliga historier och bara göra det i sällskap. Så kan
ja,
bara säga till.
Och det är nog så viktigt för en co-driver. Och då kan jag säga att jag har blivit kontrakterad själv som co-driver till Mille Miglia och Monte Carlo. Just för att jag är så himla rolig och trevlig. Det ska vara bra stämning i bilen. Så att, ja,
det
så
skriver vi under på.
Ja.
Roligt, trevlig och snabb får man ändå säga det. För ja, det är främsta signumet. Ja, det är bra.
Ja.
Stort tack för att du var med i Indiepodden och dela med dig av din erfarenhet och din kunskap.
Tack, det var jättekul att få vara med, även om jag inte är lika nördig som ni på Indy. Men jag känner mig inte helt tappad, inte i den här världen heller. Så att jag är stolt över min insats.
Det ska du verkligen vara, och det är det som är lite grejen här med att vi ska kunna få lite olika perspektiv i podden med olika erfarenheter. Och det är, ja, stort tack, det var jättekul verkligen.
Ja, tack så mycket.
Ja,
nu kör vi, och släpp inte gasen. Ja,
verkligen. Stort också tack till våra samarbetspartners Automotor och Sport och TicoRacingShop.com såklart. Men du Jakob, vi hörs vi nästa vecka.
Det gör vi, då snackar vi upp St. Pete, säsongsfinalen är det då redan. Vi gör det om en vecka från nu, så tack alla som lyssnar. Tack Annie Sil. Should I want to know where my easy rider gone? Should I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.